Här börjar Draken och pärlan av Barbara Cartland, översatt av Eva Wennbom, inläst av Monica Einarsson för Saga. Kapitel 1. 1900. Jag förstår inte varför ni är så bekymrad, major Ware, sa Sir Claude MacDonald. Premiärministern har hört rykten om att det råder stark oro i provinserna. Det är alltid oroligt i Kina, och jag kan försäkra att jag i min egenskap av brittisk minister är fullt kapabel att hantera alla situationer som kan uppstå. Sir Claude MacDonald var nästan skarp i tonen, som om han misstänkt att man ifrågasatte hans auktoritet. Då Stanton Ware såg på honom tänkte han att premiärministern haft rätt då han antytt att Sir Claude nog inte var den rätte mannen för uppdraget. Markisen av Salisbury hade varit för taktfull för att säga särskilt mycket, men hans rådgivare på utrikesdepartementet, för att inte tala om pressen, hade varit mer rakt på sak. The Times-korrespondent hade skrivit: alla kritiserade utnämningen. Sir Claude anklagades för att ha otillräcklig utbildning, för att vara svag, nonchalant, pratsjuk. Den sortens officer som rullas ut i kilometerlånga längder och sedan klipps av i bitar på 1,80. Stanton Ware hade skrattat när han läst det, men nu såg han fundersamt på Sir Claude MacDonald och fick en känsla av att denne inte alls skulle vara vuxen sin uppgift om situationen, som han fruktade, blev svårkontrollerbar. Det var inget mindre än en tragedi att britterna vid detta tillfälle skulle representeras av en minister som inte hade någon tidigare erfarenhet av Kina, bortsett från att han en tid tjänstgjort som skjuthandledare i Hongkong. Sir Claude var, som en av hans kritiker beskrivit honom, en senig, skummögd drasut med överdrivet stora vaxade mustascher. Det rådde ingen tvekan om det senare, och Sir Claude tvinnade dem inbilskt då han sa: ni kan meddela premiärministern, major Ware, att allt är under kontroll och att de få incidenter som har inträffat inte betyder någonting. Stanton Ware satt tyst några sekunder innan han svarade: jag tror nog att mordet på Brooks måste anses vara av en viss betydelse, inte minst för honom själv. Brooks var missionär, svarade Sir Claude. Och missionärerna har varit en källa till oro i Kina ända sedan de släpptes in i landet år 1860. Kineserna tycker inte om att de underminerar deras traditionella dyrkan av sina förfäder, något som är av stor betydelse för dem. Jag är medveten om den saken, svarade Stanton Ware, men olyckligtvis ignorerar de kinesiska kristna invånarnas känslor på en mängd olika sätt. Han tänkte på hur missionärerna hade lagt beslag på kinesiska tempel genom att förklara att det tidigare hade varit kyrkans egendom, och då de sedan fått tillstånd att bygga hade de med avsikt valt ut i ögonfallande och heliga platser. Franciskanerna försökte till och med inkassera hyra för de senaste 300 åren. Låt mig än en gång få säga att jag anser att sådana saker är av mindre betydelse, sa Sir Claude. Vad som verkligen angår oss är maktbalansen som rubbades för 4 år sedan när de ryska krigsfartygen seglade in i Port Arthur. Stanton Ware visste att detta var sant. De 5 stormakterna konkurrerade med varandra om att få en position i Kina och var i färd med att, som en av karikatyrtecknarna beskrev det, skära upp henne som en melon. Det var i själva verket avundsjukan mellan västerlänningarna själva och deras ständiga rivalitet som förhindrade att större delar av Kina än vad som redan var fallet blivit annekterade. Ändå visste Stanton Ware att i Peking, den storslagna nordliga huvudstaden i det himmelska riket, lurade manchuerna sig själva att tro att de var starka och att kinesernas resurser kunde övervinna utlänningarnas. Det var faktiskt som en man på utrikesdepartementet hade sagt: manchuerna är arroganta och svaga, européerna är arroganta och starka. Resultatet kan bara bli krig. Sir Claude kände tydligen på sig att Stanton Ware inte var över.